Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Fira bilden på dig efter uppflyttningen.
Ja, då kan jag gå med på det mesta. Ribban är lågt lagd.
Legendarisk.
Du får höja den till nästa uppflyttning.
Ja, exakt. Då åker brallorna.
Rätt löfte. Kan vi Fredrik Holmbergs allsvenska löfte, Fidde, eller?
Ja, jag tyckte vi hörde det, va? Brallorna åker om Gais går upp.
Hej, välkomna till GP:s fotbollspodd Laul med vänner som fokuserar på fotboll i allmänhet och fotbollen i väst i synnerhet. Det här är ett specialavsnitt med anledning av att Gais är på väg upp i allsvenskan för första gången på över 10 år. Därför har jag och min fotbollsvän Filip Trollér bjudit in Fredrik Fidde Holmberg, den grönsvarte mirakeltränaren som är på god väg att skriva in sig i fotbollens historiebok som mannen som klättrade från division 1 till allsvenskan på 2 säsonger med Gais dessutom. Välkommen Filip, men framförallt välkommen Fredrik, eller Fidde, eller Holmberg, hur vill du bli titulerad?
Ja, Fidde blir bra, det är de flesta säger det, då känner jag igen mig, då är jag trygg.
Härligt.
Så kör på Fidde idag.
Vi kör på Fidde idag.
Mirakeltränaren annars kanske syns om han gillar det.
Ja, jag tänkte på den presentationen när jag skrev den, var något att anmärka på? Ni brukar ju inte gilla när man jinxar saker och ting, så att du får en halv minut och ta ner saker och ting.
Får jag börja den ändå och såga direkt?
Jajamän, inga problem. Det är högt i tak här.
Vilket intro, jag har aldrig fått intro, det var som inför en boxningsmatch.
Ja, underbart.
Så att du peppade mig där liksom. Men ja, du kommer, jag kommer inte vara riktigt lika spetsig i mitt sätt att prata som du kanske. Men bra inledning.
Vi får se. När jag skrev det där, det som slog mig då var att du kan inte ha haft många dåliga fotbollsdagar de senaste 2 åren. Vi känner ju inte till ditt privatliv och allt så här, men särskilt många dåliga fotbollsdagar kan du inte ha haft med tanke på hur det har sett ut senaste tiden för Gais.
Nej, det vore ju dumt om jag klagade nu de här 2 åren som har varit. De flesta dagarna har ju varit väldigt bra, för att säga på det sättet. Men när man väl är i det och i vardagen, så är det inte så att du går runt och svävar på moln direkt, utan det är ju bara hårt jobb och man tänker så att man känslomässigt, så har jag inte ens tänkt på något sånt, att det är hur bra som helst på något sätt, utan man är nog ganska, försöker behandla både förlust och vinst på ganska liknande sätt och vara så neutral känslomässigt som du kan vara för att göra så bra jobb som möjligt. Så jag tror inte att man svävar iväg, men jag går inte runt och mår dåligt på Gaisgården direkt.
Nej, det förstår jag. Filip Trollér, samma fråga till dig fast tvärtom då. När hade du en bra dag senast? Det är ju jämna plågor i det här yrket allt som oftast.
Nej, det ska vi inte ta i. Det är mycket jobb hela tiden, men det är ju fantastiskt roligt när det är så mycket på spel för våra lag. Inte minst då för Gais och Utsikten och Häcken kanske, som är i rätt ända av tabellen om man ser till supporternas perspektiv och ja, även vårt perspektiv. Det är roligare att bevaka när det går bra än när det går dåligt.
Mm. Som den gedigna murvel du är då, Filip, så har du grävt fram en vad ska vi kalla det, ett halvt avslöjande i alla fall, som vi tänkte börja med, gällande vad Gais har haft för aktiviteter i den här veckan. Nu ska vi gräva djupt i de riktigt tunga frågorna. Det ryktas om go-kart. Vad är det du har grävt fram, Filip?
Ja, det är väl det man har hört, att det var någon slags liten aktivitetsdag med laget, och det kunde man se på deras sociala medier också. Det var verkar som att det har gått fort, och det är go-kartsbanan. Jag vet inte, Fidde kan berätta mer kanske.
Ja, vi var där igår faktiskt. Vi brukar, har man Kenneth i ledarstaben, då är det inte ofta man får ställa in träning, kan jag säga. Så att, men igår så sa vi att okej, denna veckan vi kan göra det ett undantag. Vi ställer träningen, hittar på något skoj med laget. Så vi drog iväg och körde go-kart. Tack vare att klubben gav oss en sån här heldag med både spa och go-kart. Och då var det ju 26 vinnarskallar på ett och samma ställe. Herregud, alltså, det gick undan.
I bassängen eller på go-kartbanan?
Båda, det började tävlas även i bassängen sen.
Ja, då?
Ja, då var det undervattensim.
Okej, okay. Vem var bäst på det då?
Ja, det var Gurra slog mig där. Så han var nog allra bäst. Det var några andra där. Men Gurra pajade min go-karts...
Gurra får du förklara för...
Gustav Lundgren.
Ja, för lyssnarna.
Ja, Gustav Lundgren. Han sa inför finalen, vi var i final 13 stycken igår.
Var är vi nu, i simbassängen eller
på go-kart-banan? Nej, nu på go-kart-banan. Okay, inför finalen. Ja. Så sa han, jag ska paja för dig, sa han till mig. Och första kurvan kommer vi ut. Kör han rätt in i mig. Och jag spinner runt och kommer efter allihopa. Ligger efter och jag svär. Och jag är så förbannad. Och sen bara gasa. Så jag har ingen chans i toppstriden.
Du kom sist?
Nej, jag kom väl. Jag körde upp mig till 9:e plats eller något. Ja. Men jag var arg i 6 varv.
Vad har du gjort, Gustav Lundgren? Du spelar honom hela tiden.
Ja, han sa sin efter. Det var inte meningen. Ja, lägg av.
Men är Gustav Lundgren är Gais officiella go-kartmästare då?
Var Simon Sjöholm, en ung kille. Han hade praoat, visade sig på den go-kartbanan i somras.
Han var fusktränat alltså.
Ja, när det visste. Han var hur snabb som helst.
Han har inte ens körkort eller, Simon?
Kan inte ha det. Han är 17, så han var snabb.
Det låter som det hade roligt. Vi ska släppa go-karten där, gå över på det som jag tror att lyssnarna är ännu mer intresserade av, och det är ju den här Superettan-säsongen som Gais befinner sig mitt i då. Vi ska backa bandet, ska vi börja med, för att när vi hade dig, Fidde, och övriga Superettan-tränare i podden i våras här, som en liten upptaktsträff på Gamla Ullevi, och du får rätta mig om jag minns fel här, Filip, då tippade Borsk Orovic att Utsikten skulle komma sexa. Fidde Holmberg tippade att Gais skulle komma trea. Och Jeffrey Åbyn tippade att ÖIS skulle komma tvåa. Var det korrekt?
Helt korrekt. Så minns jag det.
Ja, och det var ju inte så dumt tippat av dig, Fidde.
Nej, det får jag ju säga här nu när jag hörde. Att det där var, känns ju att man är med i ungefär ett ände i alla fall. Mm. Så det är ju bra.
Var det ett ärligt tips, eller var det en signal om hur du ville liksom approacha inför spelare och så här, när du säger att ni ska komma tre, eller vad tänkte du?
Att alltså, din kollega Filip, han triggar med att säga, du har så tråkiga uttalanden, säger han, du får fast sticka ut hakan lite. Aha. Och sen var det mediekåren som sa att vi skulle komma tre, och då hängde jag ju på, men tre låter bra, så jag drog till den. Ja. Så
det var inte så jävla genomtänkt
okay. Utan, men vi körde på den.
Borskos tips var väl också helt okej. De är på väg att ramla tillbaka till en sjätteplats nu.
Nu kör du. Man hör att du kan din grej. Nej, det tror jag inte de är. Men han överträffar ju istället det tipset och blir topplag, och vilket är helt väldigt bra, vilken prestation de gör.
Till skillnad från ÖIS och Jeffrey Åbyn då, som tippade att ÖIS skulle komma tvåa, och jag, var ligger de nu? Tvåa från, om man vänder på tabellen, är de tvåa i och för sig.
Ja, det är klart att han kan inte vara lika nöjd med tippningen så, men de ska nog se till att få ordning på skutan sista här. För att vi mötte ÖIS, och det är ett av de få lagen som verkligen har stört oss. Så ja, i sina bästa stunder är de bra. Så dåliga är de inte som tabellen säger, tycker inte jag. Men vi får se när 30 gånger de spelade.
Jag ska inte kasta dig till vargarna, Filip. Du får välja själv om du vill redovisa dina tips nu när vi har liksom Fidde har klivit fram här med sitt.
Ja, jag vet inte fasen vad jag slutade egentligen. Jag tror jag satte Gais som femma, så jag var väl lite...
Inte så illa det.
Nej, inte så illa, men kanske att man skulle ta i lite till med tanke på hur bra det ser ut redan på försäsongen i kuppen och sådär. Men jag har gjort i misstaget några gånger tidigare, om man säger att jag har hypat upp våra egna lag lite. Det är lätt att man blir lite hemmablind, så jag tänkte, nej, får vi sansa oss lite här, jag tar dem som femma. Jag satte nog ÖIS som sjua tror jag, och Utsikten som tia eller elva tror jag.
Det finns lite att jobba med där.
Det finns lite att jobba med.
Jag tror jag hade Gais som etta, men jag glömde lämna in det tipset.
Ja, just det. Det nej, kan man men, säga då, ja.
Skämt sig då, Fidde, när kände du att ni var bra nog för att hålla liksom så här länge som ni ändå har gjort i en toppstrid, trea tipset oaktat liksom? När kände du att fan så här bra är vi?
Ja, det är väldigt bra fråga så, för det är precis det där, det är en fråga om känslor någonstans till slut, att när tror vi på det fullt ut? För man kände på försäsongen, ja, vi kommer bli bra, vi är bra, men sen ska du någon gång ut i serien och du har inte testat vårt spel mot serien. Sen får du ett kvitto där i början, inte ganska tidigt, mot Brage, och känner att fan, det här kan hålla. Men det återstår ju massa mer utmaningar, till exempel som att förlora ett derby som vi gjorde under våren. Och att när vi då reste oss efter det, så började man känna, fan, vi är starka alltså mentalt också, att kunna gå åt det hållet igen. Där någonstans började jag tänka att vi kommer nog kunna utmana hela vägen in, alla lag som vi möter. Där kände man verkligen att vi är starka.
Alltså när ni studsar tillbaka efter ÖIS-förlusten, att exakt. Inte det blev en svacka för det, så länge det svacka. Så.
Precis.
Ja, ni vann väl Sundsvall och Örebro ganska klart de två matcherna, ja, direkt efter, va?
Direkt efter det så kom vi tillbaka som ett bättre lag än vad vi var innan. Och då kände man att killarna ruskar av sig grejerna ganska snabbt här, och det fokus framåt och inte lätt liksom, vi behöver inte deppa ihop på något sätt, utan tvärtom, vi stärkte oss av det, och då förstår man att vår grupp klarar av att få lite utmaningar också och lite tuffa saker som händer, vi kommer ändå tillsammans lyfta oss, och det talar om mycket för mig i alla fall och för de andra tränarna.
Arbetade ni på något speciellt sätt där? Gjorde ni någonting som du kände att fan, det här blev bra, som ledde till det här? Eller var det bara att den där karaktären visade sig hos dina spelare?
Men vi har väl tillsammans sen vi började division 1 där det året börjat jobba med gruppen, hur vi ska vara i framgång, hur vi ska vara i motgång, hur vi ska behandla både vinster och förluster tillsammans, hur vi är i träning, att det är andra saker än bara resultatet som ska styra, utan faktiskt varje dag, varje träning, och även när det är som tyngst och värst, när du är petad, du har förlorat med 3-0 i ett derby eller vad det skulle kunna vara, vad har du för beteenden då? Det är väl något vi har försökt ha med oss hela vägen. Och det visar dem att det inte bara är ord, utan de spelarna visar att kan göra handling av det också, och det blir man glad av som tränare när de steppar upp och tar det ansvaret, killarna.
Är det bara att ni pratar om de sakerna, eller har ni också alltså praktiska övningar? Jag vet att några av dina spelare har sagt någon gång att ni sitter i smågrupper typ och så här, eller?
Ja, nej, men vi satt inför säsongen och pratade om förra säsongen och samma sak inför denna säsongen, där vi träffas ordentligt, viker av tid för att verkligen kunna, okej, vad vill vi med säsongen? Vad tror ni är möjligt? Spelarna själva får ta fram vad vi tror vi ska göra, vad vi kan åstadkomma. Hur ska vi då bete oss? Vilka ord ska gälla för oss utifrån att vi först har kollat på klubbens värdeord och vad klubben står för? Så tar vi fram som ska passa ner till oss. Och det här ska vi stå för, och vad innebär det? Så fyller vi det, så får vi diskutera om det på olika sätt, få olika frågeställningar kring de frågorna. Och sen får vi, då har de satt sin egna överenskommelse med oss tränare. Och sen är det upp till dem att faktiskt, det här har gruppen satt, det här ska vi leva efter. Så det, vi behöver inte direkt säga att så här ska ni göra, så här ska ni vara. Utan de har bestämt själva lite, så här vill vi vara om jag spelar i Gais. Så här vill vi representera laget, så här vill vi representera föreningen. Och sen gör de det också.
Ja, det är enklare att få med dem då, kan jag tänka. Ja, när de själva har liksom
de själva.
Bestämt
det. Ja, exakt så. Hallå, vad står det här? Vad är det du har sagt här? Och så får man prata med dem efteråt när det har gått fel. För ibland går det fel när det är de här tävlingsskallarna. Då blir det ju fel ibland. Det blir nästan på gränsen till slagsmål ibland. Det måste kunna vara på den, alltså att du är på gränsen hela tiden. Men då kommer de på efteråt att just det, jag borde nog göra så här, för jag gjorde faktiskt fel här.
Har det blivit några slagsmål i år?
I år, igår på go-kartbanan trodde jag Niklas Andersén skulle hoppa på Kilsom där. För han blev avkörd. Jag tänkte lägga krokben på Gurra, men på väg till spat där. Men något slagsmål har väl varit lite gruff här någon gång sådär.
På missat gränsen. Det, Fille?
Ja, Andersén måste varit inblandad i det, 100% eller?
Andersén är inblandad. När det är känslor utanpå, då är Andersén ofta inblandad. Men han är ju också väldigt bra på att sen ta, alltså det är därför han är lagkapten också. Vi vill ju att vi ska vara på den här gränsen, men ändå schyssta mot varandra när vi lämnar Gaisgården, och man vi är kompisar, vi vill samma sak. Där är han väldigt bra på att okej, jag gick för långt nu, och så säger han ber om ursäkt för det fallet, och så sen kör han dagen på igen.
Men det är intressant att du tar upp det här med hur ni ska agera både i förlust men också vid vinst då, för du hade ju en spaning här efter senaste matchen mot Trelleborg, Filip. Gais vinner med 6-0 där efter en lite svängig start där, så är det ju en överkörning på enligt alla konstens regler där. Men du har ju en teori om efterspelet till den matchen som vi tänkte skulle vara intressant att ta upp, Filip.
Ja, men alltså ni har precis vunnit den här matchen med 6-0 och egentligen då hela andra halvlek är ju en defilering liksom, och Trelleborg har i slutändan aldrig någonting att säga till om. Ändå så satt på presskonferensen och pratade väldigt mycket om de här första 15 minuterna och väldigt ödmjukt där, och dina spelare, både Jonas och Axel Henriksson och Julius, pratar egentligen på samma sätt. Det blir väldigt mycket fokus på den här första kvarten. Det tycker jag väl i grund och botten, alltså det tyder ju på något som är väldigt bra, att man är väldigt ödmjuk och sådär. Men sen hade jag lite teori att det var Stefan som satt bredvid där, din gamle kollega. Behöver man vara lite extra, eller kände du själv att jag manglat hans lag med 6-0, behöver man vara liksom lite extra schyssta? Var du det? Lite extra schysst för att det var Stefan som satt bredvid?
Får jag gå tillbaka i arkivet igen här.
Så jävla länge sedan är det. Nej, men, fyra dagar sedan.
Ja, det var några dagar sedan. Nej, men nej, det ska jag inte säga att det var så, men sen är det naturligtvis Stefan är en människa som vi har jobbat ihop med 2 år, som jag har väldigt mycket skapat band tillsammans och har en relation, så jag har väldigt respekt på alla plan för honom. Han har lärt mig, han var högst inblandad att jag kom till Gais och fick den här chansen överhuvudtaget. Och sen allt har blivit som det har blivit, att han fick lämna och jag fick ta över. I det, allt det finns ju massa saker som har känts och varit jobbiga också. Och inte bara frid och fröjd hela vägen. Jag är så tacksam för så mycket jag har fått, och då måste jag ju kunna uttrycka det även om mitt lag precis har vunnit, och kunna uttrycka det hela vägen, för det är så jag känner innerst inne. Så det ligger nog bara med helt naturligt, det är inget jag behövde lägga på, utan det fanns nog bara då. Men det är ju klart att det är Stefan som sitter där, och det, han betyder mycket. Sen att vi är på det sättet efter en match, att vi, det är ju för att vi har valt den vägen, kritiskt granska oss själva. Av de 15 minuterna, de hade vi kunnat lägga under med 2-0. Vi har inte råd, om vi ska vara med på toppen i en tabell eller vad det nu ska vara, eller vinna alla matcher mot svåra motstånd, då kan du inte ge bort en matchinledning. Då är det viktigt att kravställningen får vara därefter. Även det kan tyckas vara lite överdriven. När 75 andra minuter är bra, så måste vi ändå kritiskt granska det som inte funkar hela tiden. Och det är också killarna själva som vill ha det på det sättet. Och då får det vara så.
Det är intressant här att du nämner hur du kom in i Gais, och att du är tacksam över hur det gick till och så, för vi ska backa lite till, jag kanske inte för 2 år sedan då, men däremot den här säsongen som helhet, och några liksom nyckelbeslut eller nyckelhändelser under den här resan som ju Filip har pratat mycket om i den här podden, men det är intressant att få höra din syn på det också. Och en sak är ju den här då rotationsmodellen som ju på något sätt känns lite unik i svensk fotboll. Filip, du kan väl förklara innan vi pumpar på med frågor, men för alla eventuellt nytillkomna lyssnare då som vill höra, vad innebär den här rotationsmodellen kort och koncist?
Att det är omöjligt för mig att gissa startelvan i nästkommande match ungefär så. Nej, men det har ju varit, och det var ju likadant i ettan också, att Fidda använder otroligt stor del av sin trupp på ett sätt som är för mig i alla fall väldigt sällsynt i svensk fotboll, att även de mest, kanske som vi utifrån tycker är de mest givna spelarna, som exempelvis Joakim Åberg fick sitta på bänken i 90 minuter mot Trelleborg. Axel Henriksson satt på bänken, inledde inledde på bänken mot Öster i matchen innan, i två spelare som varit i helt gudomlig form. Absolut att de har haft kanske lite kämpigt med kropparna, eller man får vara försiktig med deras kroppar och sådär. Men det är ju hela tiden att du skiftar och ändrar, och jag har ju skrivit den här texten om dina mittbackar, hur du har vågat förändra där och skifta en position som man egentligen, alltså så få tränare aktivt väljer att förändra på om man inte måste. Så det är väl så att rotationsmodellen, det är en översättning att du använder jävligt många spelare och att många får liksom ha stora roller i laget.
Jämför det då ena liksom extremen mot till exempel Even Hovland, 32 år, mittback i Häcken, som spelade, vad fan blev det, 66 raka matcher, 90 minuter varje gång, aldrig utbytt, aldrig utvisad, knappt ett gulkort, 60, jag tror det stannade på 66 innan Högmo satt han på bänken här nu för ett tag sedan. Ja. Det är ju liksom i andra hörnet av den här diskussionen då. Varför har du valt det sätt du arbetar på?
För det första så de har ju SM-guld med den metoden.
Jag säger inte att något är bra eller dåligt, jag säger bara att det är olika på olika delar av skalan liksom.
Nej, så det vill jag också då säga, att det är inte så att vi har bestämt att så här ska det alltid vara. Det finns något man verkligen har känt i fotbollen, det är att bestämmer jag mig hur det ska vara, eller hur rätt, att det finns rätt eller fel i den här sporten, då, det är då jag börjar vara ute på tunn is alltså. Utan vara öppen för allt. Så därför får vi se om det är så här det kommer fortsätta. Men att vi har valt, det är just det du är inne på, Filip, att, och jag, du säger att det är jag som har valt, det är ju ett helt tränare, vi väljer ihop. De kallar upp Gaisgården för Fiddetombolan, har jag hört. Men det är fan vår tombola, säger jag. Det är ett tombola också. Att vi bara stoppar in roulettemaskin och tar ut så här kulor liksom, och så står det ett namn. Jag hoppas vi har planerat lite bättre än så. Men vi försöker få med alla, och vi tror att det är, vi tjänar på det med deras kroppar, och att vi ska vara så starka som möjligt mot slutet av säsongen till exempel. Att vi ska bli bättre, att fler ska vara delaktiga, att det ska vara mer konkurrens på träning, att alla träningar ska leva bättre på det sättet. Att man alltid känner att man har chansen. Vi har märkt att när vi har testat tvärtom, som mot Landskrona, då startar vi samma elva efteråt. Vi gjorde samma förra året i division 1, och startade vi efter Vänersborg i samma lag mot Kviding. Efteråt sitter jag bara och säger, det här var inte kul. Alltså det var inte, dels var det inte bra, och det var inte, alltså, nej, det har inte passat oss. Vi har gått lika bra, minst lika bra, när vi har roterat.
Men vad är det, vadå, att de inte orkar två matcher i rad? Eller vad
nej, jag tycker att den ena matchen var ändå inte den andra lik, så att varför liksom? Fortsätt istället att ha igång, det har funkat för oss. Vi har i alla fall inte märkt att det har varit bättre att köra samma elva. Utan när vi har bytt, så har det snarare varit, ja, för oss har det funkat, och det har känts bra att göra på det sättet, och vi har fått bra resultat med det också. Och killarna, alltså de kör på träningarna till tusen, för de vet att även sista träningen, det är inte ens bestämt då, utan de måste ut och maxa och visa även sista träningen. Och det är lite annorlunda, för alla ska ju alltid spara sig inför sista, men vi försöker inte göra så, utan kör på och visa att du vill spela imorgon.
Ni har matchlika träningar dagen innan match, så att säga.
Ja, ganska så.
Det som är intressant med det här du berättar, och att det kommer just i den här tiden, för jag menar, det finns knappt en fotbollstränare som inte högst upp på sin lista över vad som är betydande för framgångar och så här efter pengar, har relationer liksom. Alltså det ska gnuggas ihop relationer till varje pris, och det är ju en sak att träna bra, men det svåra är ju att träna så matchlikt så att man gnuggar de relationerna så att de även fungerar i match. Men det där har du uppenbarligen hittat någon nyckel och liksom som hanterar det.
Ja,
och det där med att ni har matchlika träningar dagen innan, det är i min klocka ringer det liksom, att ja, det är ju ett sätt som jag inte har hört talas om tidigare.
Sen är det naturligtvis att vi spelar inte 2x45 dagen innan. Vi får ju hålla nere det, men vi går ju, det gäller att vara fokuserad i alla fall, med dit vi kommer, att vi försöker vara fokuserad dagen innan också. Vi försöker, när vi väl spelar så maxar vi. Det går inte att spara dig, för då får du spara dig imorgon också. Mer att det andan är ditåt. Och det har passat för oss i alla fall.
Men det jag också menar där är att ni måste ha jävligt bra träningar, för annars kan man inte göra så här. För att relationerna måste ju gnuggas på något sätt. Och gör de inte det i match, så måste de göra det på träning.
Ja, vi försöker ju hålla på med det hela tiden, att olika relationer istället ska funka, att fler relationer än bara det där samarbetet ska funka, utan om vi spelar på och tränar på och vi vill samma saker ofta, då ska vi nog kunna hinna byta ut lite spelare i de här relationerna, och de ska kunna det, fler ska kunna det. Där handlar det nog om att gå över en spärr. Det är ofta ett obehag i det själv, tror jag, som tränare, att går det där eller inte, utan det är nog bara att köra och tro på att det finns, det kommer se lite annorlunda ut, men det blir, kan bli bra det också. Och på det sättet tror jag du kan få en större delaktighet och få med mer glöd i hela truppen.
Jag vet, det är ju spelare som jag har pratat med där uppe som säger att i andra klubbar de har varit så har de liksom en hel vecka har man fått vara motståndarlaget då liksom, om man inte är tilltänkt i elvan, medans här så skiftar det hit och dit liksom. Det måste ju verkligen på alla sätt vara bättre för delaktigheten att ha det så, tänker jag. Alltså, än att någon en hel vecka från att man kommer på måndag så vet man om att nej, men jag kommer inte vara aktuell för det här ändå, jag får vara motståndare hela veckan. Liksom.
Men samtidigt är det ju så alla lag alltid har jobbat någonstans. Ja. Du vet, man pratar om det här med att man ska ha kontinuitet och samma startelva. Mm. Jag menar, du vet ju hur det har mässat som det.
Jo, liksom. Absolut.
Så att jag håller med dig, Filip, där. Alltså, och det känns lite nytt att agera så här som Fidde gör.
Och vi har inte bestämt att det ska vara så här för alltid, så vill jag vara. För det andra,
jag alltså, tänker ändra här nu.
Beprövade metoder har ju funkat innan att göra på det här sättet, att jobba på det sättet. Men jag själv hade ju tyckt det var skittråkigt att inte få vara mitt lag på en hel veckas träning. Alltså, det hade inte gillat heller, gissar jag. Så jag tror att rent logiskt då borde det i alla fall vara bättre för delaktigheten, att man får agera den rollen man själv ska vara, än att man är motståndare, kan jag tänka i alla fall. Men olika sätt, och det här är vårt sätt just nu.
Vilken relation, om du måste välja en, finns det någon relation på planen eller i laget mellan två spelare som är så där, den vill man helst inte röra, eller är det två som hittar varandra alltså så extremt bra, eller?
Du vill. Ja,
det är bara fiskar här. Ja. Det är bara att svara. Du kommer inte undan.
Jag kommer inte undan. Där borta, det är bara...
ja, vi släpper inte den.
Nej, men jag tycker ju att det har varit spännande med till exempel Axel och Gurras samspel här på slutet. Det ser man att de har lätt att hitta varandra. Men jag tycker vi har väldigt många såna här olika minikonstellationer i det stora. Som det stora är att laget, de förstår varandra väldigt bra, och många olika relationer som funkar bra. Men jag tycker det har varit kul det här med att det går att byta mittbackar. Och det är ändå, för innan har jag alltid också tänkt, fan, mittbackar, det kan vi inte ändra, om målvakt och mittbackar, ja, där är stommen, och det, så här måste det vara. Men det kanske inte måste vara så heller, och det måste inte vara på det sättet vi gör heller. Det är liksom, det visar sig i år i alla fall att det har funkat att byta mittbackar och ändå släppa in lite mål.
Mm. Hur kommer du fram till det då, just mittbackarna, om du håller dig till det? Ja,
för det första att vi har så himla bra mittbackar. 4 stycken, det går inte att ha 2 av dem på bänken. Det går inte att ha dem på bänken och sitta där, utan det får vara, okej, nu konkurrerar vi ordentligt som ett riktigt, riktigt lag skulle ha gjort. Så nu gäller det att vara på tårna hela tiden, och går de ner sig, så till och med Axel Norén, som var den mest självskrivna inför året, har haft en period utanför, och jag tror det gjorde, han visar ju verkligen hur en petning ska tas, så han kommer tillbaka och är en klart bättre version av sig själv, tycker jag då, och bidrar så mycket här mot slutet på grund av att han har visat hur man ska ta en sån situation. Jag tror att de, ja, nu får jag min chans, nu ska jag in och köra. Du blir liksom alltid på tårna. Du vet att jag inte råd att slappna av, för då byter de i till nästa match. Alltså så enkelt är det.
Var ska vi placera in det här i historieboken, Filip? Är det liksom Johan Cruyff, Pep Guardiola och Fidde Holmberg som förändrade liksom hur man hanterar mittbacken?
Jag tror Fidde blir väldigt glad om jag säger det, att Fidde kommer in där på tredje plats. Han skakar på huvudet här. Jag vet inte om vi ska dra på riktigt så stort, men det är otroligt intressant i alla fall, och jag tycker det är väldigt spännande att det har kunnat falla så väl ut som det har gjort under, ja, i 2 års tid faktiskt.
En annan utmaning, antar jag, som ni har haft under säsongen här, det är ju situationen kring Julius Lindberg då. Filip Trollér här var det väl som avslöjade att han var klar för BK Häcken i somras. Vad tyckte du om det, Fidde? Jävla mörvlar, eller?
Nej, alltså, nej, men för det första är det vad Julius spelar eller inte spelar, det har varit en fråga egentligen hela säsongen som har levt med, och vi har försökt, och det som händer det sker, det är så här fotbollen ser ut, och jag vet inte om det är, och Filip kanske har säkrat sig källor än vad jag har, men det kan vara så, och men han har ju ändå varit guyspelare hela det här året, och då har jag hela tiden, eller vi tränare, sagt att vi nyttjar alla som här.
Men tvivlar du på Filips källor? Eller på
Adam Fröberg också.
Avslöjande som sådant. Eller jag kan ställa frågan så här. Kommer han spela Häcken nästa år, Julius?
Vet inte.
Du vet inte det,
nej,
helt ärligt?
Nej. Men blir han, gör han det, så är det väl bra för dem och för honom. Men nu är han här och nu ska han koncentrera sig på en sluttamp med oss. Och, ja, det blir mycket cred och hyllningar på oss alla. Liksom. Men vi är väl medvetna om att det är 4 matcher kvar här nu. Så att ja, Cruyff-jämförelserna kan jag gärna bespara.
Ja. Men den situationen som sådan då, oavsett den stämmer eller inte, för det blev väl en situation av det. Det var ju supportrar som reagerade, och jag antar att du fick hantera en situation på något sätt kring Julius Lindberg med det som uppstod i samband med det här då.
Ja, för mig handlade det hela tiden om han skulle bli värvad i somras. Det var frågan. Ska han gå under sommaren eller inte? Och blir han köpt eller inte? Och när han inte blev det sedan, då fick vi något att förhålla oss till. Och ja, det är ju den frågan jag endast är inne i och tänker på. Vad som händer i framtiden, det är liksom, det händer grejer hela tiden. Men där var ju en situation där jag tyckte också att, eller vi alla tränare kände att Julius var lite splittrad, och det var burop för vi visste inte vad kom han var, och han var lite splittrad den perioden, och det var ju naturligtvis en situation att hantera, för Julius hade ju varit så framstående under hela våren, och helt plötsligt så var han inte det längre, precis som övriga laget ska sägas, så han var inte ensam om detta, utan vi var en svacka och han var där också, och det var fler spelare som var lite sämre.
Föll ni ner i den svackan på grund av situationen kring Julius, eller var det bara att de sammanföll?
Nej, det är snarare att det sammanföll. Det var fler spelare som också inte var uppe. Ja, men Axel hade också sin tunga, Norén hade sin lite tuffare period just i den också, och några fler hade det, och visa en lag var inte riktigt lika bra, och när inte laget funkar, då är det svårare för individen att funka. Och det sammanföll med hela Julius-grejen också, så han kunde heller inte hjälpa till ordentligt där att dra upp oss. Men sen så det pratade vi om efter Trelleborgsmatchen, att vi hade lite samtal, och framförallt är det Julius själv som har visat vilket proffs han är och tagit tag i sin situation. Och jag sa till honom, just nu platsar du inte, och du får steppa upp om du ska spela, annars så just nu är du inte ens nära. Så. Och då märkte jag att han blev, vad fan är det med dig? Hans ögon sa det i alla fall. Sen gick han, efter den sa han bara, ja. Vart ännu bättre än man var i våras, tycker jag då.
Men och det där var den fotbollsmässiga bedömningen, det hade ingenting med att göra att det var tryck utifrån och så här.
Nej, det var bara fotboll. Ja, jag tyckte inte han bidrog på det sättet jag ville. Han sprang inte som jag ville, eller som vi ville. Vi var inte nöjda med vad just han eller laget gjorde då. Och kände att kan inte gå och bara kom igång, snälla, låt det gå bra och hoppas och sitta och hoppas efter något, utan nej, nu får vi göra något så att han vaknar till. Och han behövde nog bara lite känna den perioden, det, och framförallt att han blev nog av med några egna frågetecken, så han tog tag i sin situation egentligen helt själv och bara vände på den och visade, så här bra är jag, nu kör vi igen.
Vad tänker du, Filip?
Nej, men jag skrev det i min 5 punkter efter senast, att det kan inte finnas någon som tvivlar i alla fall längre på liksom Julius Lindbergs lojalitet mot Gais, oavsett liksom vad som skulle hända med honom. Han visar ju att han kommer ge allt för det här laget, och jag är imponerad över hur han har lyckats anamma nia-rollen också. Jag har ju hela tiden tyckt att han har varit mycket bättre som 8 liksom, och tänkt lite när Fidda satt honom som 9, fan kan han ta bort Julius från 8-rollen, men han har ju verkligen växt som 9 här under hösten, och kanske varit, ja, som Fidde säger, ännu bättre än vad han var som 8 i våras, och då var han helt fantastisk. Så det tyder väl på både mental styrka och fotbollskompetens.
Ja, det ska sägas då för alla som inte känner till de här siffrorna där, att du pratar om alltså en tvåvägs mittfältare mer eller mindre som 8 då, och en 9 då, alltså en central anfallare i Fredrik Holmbergs spelsystem.
Var det enkelt att liksom lyfta upp han som 9 igen med tanke på vad han har gjort som 8 och att han kanske kämpade lite när han har varit 9 stundtals?
Nej, det var det inte, men det blev, föll sig naturligt. Holmström var det ju som hade varit
i grym form där
och varit helt gjort 7 mål, och då blev han, fick han ju sin hjärnskakning och borta ett par veckor. Och då blev det ganska naturligt, så det var inte så att det var något tombola-drag. Utan det föll sig naturligt och det blev bra, och nu är Holmström tillbaka, så nu är det ju
tufft
även där.
Och kasta in dem i tombolan.
Ja, in med dem i tombolan.
Sen vad fan som kommer ut i nästa match.
Låt lotten avgöra.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Jag har inte sett guys närmelsevis så mycket som Filip Trollér har gjort, men det när jag bara tittar på er här nu inför för jag skriver och bevakar allsvenskan mest, så då får man ju börja sätta sig in i guys här. Det jag har fastnat för två saker. Dels då hur snabbt och systematiskt ni kan spela er från egen planhalva in i motståndarens straffområde, och del två här då återerövringsspelet, alltså ert försvarsspel över hela plan, ska vi väl kalla det, men med utgångspunkt från den här tidiga pressspelet då. Min bild är att det är du som ska kräddas för detta snarare än spelarna, och då menar jag liksom att det mer är systematik, alltså en träningsprodukt, om du förstår vad jag menar, snarare än att ni liksom likt Manchester City har varit rollspelare till varje position för cirka 1 miljard kronor styck.
Jaha. Vill du svara? Nej, det är inte jag som ska kräddas. I sådana fall är det flera i tränarteamet. Vi har ju valt det här ihop, den här inriktningen. Mm. Och det blir så mycket fokus på tränaren. Men kanske med rätta i vissa fall, för att det blir alltid skit på tränaren också när man förlorar. Så att det kanske att det går jämnt ut då.
Men vad jag menar är att om du har det här anfallsspelet och du har det här försvarsspelet, så att det är mer systematiken, individuella egenskaper. Du kan egentligen sätta, och det hänger väl lite ihop med tombolasnack, du kan sätta lite vem som helst. Och så hanterar de rollen, för den finns i ett system, i en systematik som ni har implementerat, snarare än att ni har inte, alltså guys har inte värvat, alltså i stora fotbollen så värvar man ju rollspelare som är klippt och skurna för det här, ni måste ju jobba med dem antar jag.
Ja, nej, men det är klart att vi har ett spelsätt, ett sätt, en systematik, det har vi, tog vi fram tidigt då när vi gick in i division 1-året, att vi behöver ändra vår fotboll lite, vi kan inte säga bara bolla runt bollen inom laget och tycker att det ser bra ut, för vi förlorar ju. Mm. Och då sa vi ja, men vad är det guys står för egentligen? Okej, och så tittade vi på det här, den här stilen, det här sättet, här ska vi spela, det här passar guys. Så det är ju, hela föreningen gick åt samma håll, och då började vi jobba med den systematiken på träning hela tiden, hur vi skulle agera och försvara oss egentligen där bollen befinner sig. Vi försöker inte ha ett pressspel där eller på olika sätt, utan vi ska försvara oss över hela planen. Vi vill dominera hela planen. Och då har vi fått naturligtvis träna, för du måste vara väldigt vältränad för att kunna spela på det sättet, och då får träna därefter. Och sen är det ju killarna ihop med oss som har då varit med och byggt systematiken och ändrat, det här funkar inte, det här funkar, det här funkar, och så har vi hela tiden tittat på förbättringar i det. Och ja, det är naturligtvis, skulle jag jämföra med guys de sista åren eller andra föreningar, så gör många samma sak, att man värvar mycket namnkunniga spelare, och så har det varit säkert. Ja, ni följde säkert guys mer ingående tidigare på 2000-talet, och det blev väl åren 2015-16 säkert mer namnkunniga spelare än vad vi har nu. Mm. Som säkert också bara, det var lite, byttes ut många, jag vet inte, det blev inte rätt. Jag tror att man kan känna igen det mycket, det var så jag upplevde i alla fall från sidan. Där vi då tyckte att nej, hellre hitta metoden som Gais ska stå för och vad vi ska vara. Mm. Och då fylla på med spelare som är hungriga, drivna och vill bli bättre och vill in och jobba. Hur ska jag säga det? Jag vill säga ett fult ord. Vill jobba väldigt hårt för det här, för den här saken. Och kanske mindre namnkunnigt, kanske några som kommer från division 2, några som är ny junior, några som inte lyckades i något annat allsvenskt lag eller vad det är, som man ser, inte så namnkunniga, men de vill jobba hårt. Och det är vad vårt lag består av.
Vad är du mest nöjd med i det här? För att när jag tittar på det jag definitivt tycker andas allsvensk kvalitet, så är det just den farten ni kan anfalla med. Den är imponerande. För det går, det jag har sett, så går det fruktansvärt fort. Och det är inte så jävla, det är ju jättesvårt. Ja. Göra saker med boll i hög fart är ju det svåraste i fotbollen.
Ja, jag håller med. Att, och den, ja, men de sakerna du är på där är ju också, om man ska titta på i spelsättet, så är jag stolt över vad vi gör i de delarna. För det, Vi vill ha, fotboll är så många delar, det är inte bara hålla i bollen, det är inte bara att försvara, det är inte bara omställningar, det är alltihopa, för det är det som är det underhållande, det är det du vill gå och titta på, fotboll är så jävla häftigt, att det är så många olika delar, och då vill vi spela på ett sätt med mycket variation som ska innehålla mycket av vad fotboll för oss är och vad fotboll för Gais-publiken är och som tilltalar Gais-publiken. Och jag blir så glad och stolt när jag hör Gaisare säga, fasen vilken fotboll, och vi spelar på ett sånt här sätt. Få saker gör mig stoltare i fotbollssammanhangen att få höra det. Och det är det här jäkla jobbet som hela föreningen egentligen gör. Och där jag är en bricka i spelet och inte det är du. Det kliar i magen när jag hör det.
Men det här är ju en modern identitet som Gais försöker sätta, är det inte så, ja. Filip? För att jag menar, Gais har ju inte, det kan du kanske bättre med, men Gais är väl inte liksom inte förknippade med någon särskild fotboll, så Gais är ju mer förknippade med liksom lite, jag menar att det kan hända lite vad fan som helst liksom. Eller vad är din bild av Gais identitet så?
Jo, men tidigare har det väl varit i alla fall om en lång tid så där, liksom att det är rock'n'roll och hårt arbete och lite mer brittisk fotboll så. Mm. Men det finns väl inslag av det i den här identiteten också, liksom det hårda arbetet och brittisk fotboll är väl ändå i grund och botten väldigt mycket fart, men det är väl fler bitar som har adderats i det här. Det är ju tekniskt högt kunnande på många av de här spelarna, och det är ju spelskickliga spelare, det är ju inget sparka och spring på något sätt. Men Sköldmark sa väl på något medlemsmöte där efter att ni hade åkt ur att ni skulle bli lite mindre Manchester City och lite mer Liverpool, jag vet inte. Det är väl rätt så sant så, om man ser var ni är nu någonstans.
Ja, det var precis egentligen ditåt vi ville. Mm. Och det var det, Magnus var ganska tydlig med det hitåt vi ska gå. Mm. Och hela, vi kände det allihopa, fan vi är för ineffektiva när vi det året vi åkte ut. Och då har vi mindre av det där och mer av farten och omställningen, som också är så jävla fin och vacker tycker jag. Att den finns med också. Sen är det jättefint när vi gör kombinationsspel och sånt. Men ja, att det finns den här blandningen och variationen. Det vill vi att det ska finnas, och det tänker jag att det tilltalar Gais publiken också.
Omställningsmålen är de som gör dig allra gladast alltså.
Ja, det är nästan så alltså. Uh-huh. Det måste jag säga att kanske är det så.
Fast situationen har gjort dig rätt glad på sistone också.
Ja, det har det, för du har blivit lugnare från dig. Så att, nej, men det har gjort mig gladare att vi har fastat, vi har steppat upp där med. Ja, det är många.
Men du hörde vad han sa där nu, Filip, för jag har en diskussion här, vad är egentligen snyggaste sorts målet? Filip är väldigt svag för det hårda långskottet som sitter i krysset. Jag tycker det är lite för simpelt sätt att se på fotboll. En snabb omställning, många spelare delaktiga, många bra moment som staplas på varandra. Det ger mig gåshud.
Ja, jag är med inne. Skottet i krysset, det är ju Oliver och hans kompisar som gillar.
men jag har ju rätt, Filip.
Ja, jag har inte tagit ner den andra sidan heller. Jag har haft svårt att välja, men när man ser de här, Erjan Sadiku gjorde något mål för ÖIS i våras, 30 meter en projektil. Ja, liksom. Det där är ju magiskt också. Alltså.
Det var ju intressanta referensramar där. Vad fan var det för lag, mindre City och mer Liverpool? Mm. Det är lite mer greppbart, det är väl ändå Bodø Glimt, som jag förstår. Då har du varit inne på, Filip, att du har inspirerats av Fidde.
Ja.
Där är ni ju inte riktigt än. Men vad är det du har sett i Bodø Glimt som du har kunnat ta med in i Guys? Norska succélag, ja, ska vi säga här då.
Nej, men det var väl, vi tittade på, okej, hur kan man med ett lag som lyckas på ett, med mindre resurser, ligger, vad är det, norr om polcirkeln och hur högt upp som helst, och ändå är de ett tag Skandinaviens bästa lag och lyckas bäst i Europa av alla skandinaviska lag. Och går från näst högsta serien där till högsta och så topplag där och vinner i stort sett varje år, kommer tvåa. Mm. Vad är det de gör med så få? Och det ser man också då, alltså bör man läsa om dem och titta på dem, och att de värvar ju inte de här mest självklara stjärnorna, utan det var ju bänkspelare i IFK Norrköping och det var från lägre, men de passade i rollerna. Och så har de ett spelsätt som... ja, man märker det är ett lag verkligen när de spelar, och det är genomtänkt hela laget hur de agerar, och så det blev en liten inspirationskälla för oss att titta på dem, för de vi tyckte att de spelar med fart och mycket omställningar också, och samtidigt att de kan hantera bollen. De gör det på ett modernare sätt än de här brittiska lagen på 80-talet kanske, som du pratade om, vilket men det är fart framåt. Och det tilltalar oss och det passar det, vår identitet tyckte vi, det Guys vill vara och det Guys vill framstå så i framtiden också, och det passar, ja, det var en fotboll som, så där hämtade vi mycket inspiration, och det är väl lite åt Liverpool hållet jag gissar att de har hämtat mycket inspiration från Liverpool i sin tur.
Var du där eller? Tog du över någon glaciär och några valfångare och hamnade där uppe norr om polcirkeln till slut?
Nej, jag tog mig till Oslo och titta.
Okej.
Det
räckte.
Ja, det räckte. Det räckte där. Så jag tog mig till Oslo och kollade när de mötte Lilleström. Men annars så får man ju titta på tv och dator. Ja, jag har sett dem ett par gånger och det har vi alla i laget. De undrar om de inte är trötta på att se på norsk fotboll.
Vadå, du spelar upp matcherna för spelarna också? Där, klipp och grejer.
Ja,
där,
ja, ja. Det måste de få se.
Tror du de gillar det, spelarna, Filip?
Ja, när det går, de ser väl vad Gais gör för resultat och vad Gais gör för prestationer. Så länge det funkar så tror jag nog de kan ta och titta på lite norsk fotboll. Det hade väl varit värre om ni låg på 16:e plats och det enda Fidde Maldon var Bodø Glimt liksom.
Kan Gais göra något liknande? Det var ju hade jag ställt den här frågan om Bodø Glimt för 5-10 år sedan, så hade ju ingen sagt att ja, de kommer köra över Roma här om 7 år. Så vi ställde frågan till dig nu då. Kan Gais göra samma sak?
Exakt samma sak och lika, det vet jag inte, men Gais, ja, vi kan göra väldigt stora saker i alla fall. Får vi se hur långt det räcker, och vågar vi fortsätta, vågar föreningen fortsätta, vilket det känns med den styrelsen vi har och med den ledningen vi har, att vi väljer inte namnet för passion och drivkraft när vi rekryterar, utan vi väljer det som ska passa in. Vågar vi fortsätta och hålla den linjen så kan vi bli hur jäkla bra som helst.
Är det någon tränare som du har inspirerats av? Alltså en tränare, någon du ser upp till eller som du...
Ja, jag har haft väldigt, väldigt många bra tränare, för det är massa grejer att plocka, så märker jag från början av min karriär, spelarkarriär, så jag hade som tränare redan där. Så jag har haft väldigt tur med mycket bra tränare. Men det var Zoran Lukic var ju lite annorlunda.
Mm.
Och annorlunda betyder inte alltid att den var bättre än någon man har haft innan, men det får ju kanske en att reflektera på ett annat sätt. Så han hade ju en, och Bosko var en annan som var på ett annat sätt och stod för något annat. Till de andra var inte lika, menar jag inte, men de var ändå väldigt annorlunda i sitt sätt att se på fotboll och utbilda i fotboll. Så båda de två.
Och du har haft båda som spelare då i Kvidinge?
Ja, ja. Och sen måste jag ju säga att träffa Kenneth är ju helt otrolig på både människor och på fotboll. Han är så jävla kunnig, så man lär sig så mycket varje dag. Det måste jag säga att han har påverkat min fotboll kanske allra mest av alla. Så det, ja, där har du några bra tränare jag själv har haft eller jobbat med då.
Du nämnde ju där när du pratade om Bode Glimt, Fidde, att de hämtade bänkspelare från IFK Norrköping. Det har ni också gjort, Dino Stalijovic. Mm. Varför försöker ni inte köpa loss honom?
Ja, men vem har sagt att vi inte, eller vad som är, ja,
har
den här
ni,
säsongen är, vad sa du, nej, han är inlånad.
Har ni försökt köpa loss?
Ingen aning, men han är väldigt duktig. Men han är bara inlånad och nu är det fullt fokus på det vi gör, så får vi se sedan, men han gör det väldigt bra.
Mm, tolkar du hans svar där, Filip? Har de lagt ett bud?
Ja, jag vet inte. Han är bra på att ducka de där frågorna. Ta det med Niklas eller ta det med Magnus.
Så, så tar det, ja.
Och så säger de inte heller något.
Nej, det brukar vara så faktiskt. Men nej, men det, jag skulle bli förvånad om Gais inte liksom tycker att Dino har gjort det så pass bra att man i alla fall diskuterar med Norrköping om man kan hitta någon form av fortsättning. Det, så skulle jag se på det i alla fall.
Mm. Vill du kommentera det, Fidde?
Nej, men han har egenskaper som vi verkligen gillar. Men jag gissar att Norrköping gillar dem också. Så det får bli en diskussion för framtiden helt enkelt. Mm. Men vad han själv tycker.
IFK Göteborgs Emil Salomonsson gjorde ett utspel häromdagen där han sa att allsvenskan är sämre än någonsin tidigare. Och det motiverade han ju med att det är väldigt mycket alla slår alla. Det finns inga tydliga liksom, nivåskillnader. Toppen är inte tillräckligt spetsig och sen har du en hel hög med lag då som egentligen besegrar varandra allihopa fram och tillbaka. Ur det perspektivet så är ju Superettan ännu värre. Filip Trollér berättade här i ett tidigare poddavsnitt att när det var 5 omgångar kvar, då hade du 12 lag som riskerade att åka ur. Då alltså en bottenstrid med 12 lag. Håller du med om att man kan dra den slutsatsen som Salomonsson gör genom att titta på hur serierna ser ut?
Laul är med i Salomonssons ringhörna, bara så du vet det. Jag är inte det.
Det här var ju kniviga frågor, större frågor än vad jag kallar.
Han tränare sitter och funderar på sin kammare.
Ja, jag har inte funderat på det. Jag känner att det grävs en grundligare analys och jämförelse. Och då får man väl ta in aspekter hur vi gör ifrån oss i andra sammanhang och sådana typer av saker, tänker jag då. Jag tror ju att... att det är alla slår alla och vi kan vara väldigt stolta i Sverige för både allsvenskan och Superettan för att publik hur det ser ut runt om, förutom när man inte beter sig på läktaren, men just intresset kring allsvensk fotboll och kring Superettan fotboll och att det är lite jämnt och att det inte bara är de här två topplagen. Så det tycker jag, det känner jag en stolthet över, att det är på det sättet. Det behöver inte vara ett svaghetstecken att flera lag är bra, men det måste nog gå i jämförelse då med hur lyckas vi när vi tar oss till Europa, vad behövs att förbättras för det. Det jag går ju i den serien jag spelar, eller jag spelar inte, jag tror det ibland, men i Superettan, och där börjar jag ju märka att om jag jämför med några år sedan jag spelade i Superettan och sen 2015-16 när man tittar på lite matcher, så har fotbollen verkligen gått fram. Det är fler lag som har en tydligare sätt att de vågar vara sig själva och vågar spela på sitt sätt. Så det går framåt, tycker jag. Jag tror att jag tycker det är så i allsvenskan också. Jag tror vi kommer se effekt av det om ett par år. Lite att fler gå sin egna väg och våga stå för någonting fotbollsmässigt. Det tycker jag. Men ja, det är bara en känsla jag har. Men
det...
ja,
framåt går det väl alltid i den här meningen att även allsvenskan blir ju bättre 2023 än vad den var 2017 om du ställer dem emot varann så. Men alltså perspektivet är väl också alltid att det sker ju någonting i en omvärld också. Och just nu så har ju svensk fotboll egentligen svårt på alla fronter. Landslaget går ju något ohyggligt dåligt liksom. Visst, Häcken gick till Europa League, men det är det enda laget som har gått vidare i Europaspelet och då, där har de svårt. Så tar man hela perspektivet, det är väl det jag och Filip har suttit och diskuterat här, liksom, hur man då ska föra in här att det då sammanfaller med när vi har en allsvenska och en superetta där alla slår alla hela tiden. Jag håller helt med dig om att det är jävligt underhållande, det är roligt och någonstans är det bra för produkten. Frågan är om det också är bra för kvaliteten.
Ja.
Ja, det har jag ju rabblat om hela förra poddavsnittet höll på. Och jag invänder mig emot att jag håller inte riktigt med om att det är så att alla slår alla, utan det har blivit lite så i allsvenskan nu när Elfsborg och Malmö kanske har dippat lite under hösten. I våras såg vi en helt annan serie där Häcken körde över vilket motstånd de än mötte. Elfsborg vann de flesta matcherna, Malmö körde över de flesta motstånden. Så att jag tycker fortfarande det finns skikt, och jag var lite inne på att i Superettan att det är många anrika klubbar, många större klubbar som har lite mer muskler, lite mer vill satsa, och att man då tar ut varandra för att det är många som vill vara med och fightas på riktigt. Och kan man då bryta av från det, då har man gjort något jävligt bra, snarare än att det är dålig kvalitet på serien. Och jag har ju bevakat Superettan i 7 år nu, och som jag sa i förra avsnittet, jämför jag med hur det såg ut vissa matcher 3-4 år sedan, då tycker jag att generellt att nivån är mycket högre faktiskt på matcherna än vad det var då. Sen är det kassa matcher i Superettan nu också, men generellt så tycker jag att standarden är högre.
Mm. Vad skulle du säga har varit och är det svåraste med att träna dagens Gais?
Vad sa du? Det
svåraste.
Svåraste
med vad är den största utmaningen med att träna det här Gais-laget?
Jag vet inte vad den svåraste utmaningen kan vara, men
ett självspelande piano.
Ta ut startelvan.
Ja, det finns ju en hel del. Nej, men för mycket utmaningen är ju att hitta balansen mellan vinster och förluster, att kunna hålla kursen oavsett och kunna ta bort de känslomässiga sakerna i det, eftersom det är en sån stor supporterskara som också involverar och påverkar. Där är väl en utmaning i att vara i en större klubb.
Hur mycket är de involverade och påverkar? Eller hur menar du? Det var intressant.
Ja, nej, men just att de påverkar oss på läktaren när de är på matcherna. Nu är det ju väldigt mycket tillrop om hur bra vi är och hur duktiga och allt är. Vi är väldigt duktiga och bra. Då gäller det att hitta balansen åt andra hållet. Att hela tiden hitta den här balansgången i att vi får inte tro för mycket om oss själva. Samtidigt som att vi ska tro på oss själva. Även efter att behandla vinst och förlust på ett smart och bra sätt. Och inte låta oss påverkas av vad som skrivs eller sägs. Utan hålla vår linje. Det är väl mycket en utmaning om jag jämför med när jag var tränare i Onsala. Då var det inte riktigt så.
Nej, ja, men det är bra. Då ska du inte visa dem Filip Trollers krönikor då. För de är ofta väldigt, med all rätt, hyllande. Du kan visa dem vad jag skrev om senast. För jag var lite mer kritisk då. Så att vill ni hålla nere balansen där, så har du tips.
Ja, det är bra. Du ska mer av dina grejer då.
Eller hur? Ja, vad säger du, Filip?
Ja, men det hade varit märkligt om man satt och öste kritik över dem efter att ha gjort 21-2 på de 5 senaste matcherna, tagit 15 poäng. Då tycker jag man är kanske lite chef på det. Men det har ju funnits andra tider där man har haft anledning att vara betydligt mer kritisk mot Gais än vad man är nu. Men det är klart att det är ju intressant. Man ser ju supportrar, alltså de lever ju hela tiden i stunden, och när ni hade 5 raka utan vinst i somras, då ser man ju liksom sociala medier och forum och reaktioner när man pratar med, nej fan, nu tappar vi det är kört och det har gått i stå och vi kommer inte längre än så här, och det är så jävla dåligt att vi sumpar den här chansen. Alltså det blir ju så, och sen så har vi då nu när de är på en annan plats, då är det allsvenskan nästa, och det är ju så supporterlivet är liksom, och jag fattar ju att det är viktigt för dem att, ja, både från det mediala och supporterna då, att man hela tiden, man är i sin bubbla liksom.
Spelarna, rycks de lätt med i de allmänna strömningarna? Så skulle du säga det? Alltså, frågar man dem så brukar de säga att vi läser inga tidningar och vi kollar inte vad det står där och så. Men är din bild liksom att man som spelare och kanske tränare också rycks med både i med- och motgång om utifrån hur det allmänna surret är?
Jag tror de flesta påverkas, oavsett att de säger att de inte gör det eller inte, så tror jag att alla gör det någonstans. Men just den här upplagan av Gais och det vi gör i år, så måste jag säga att jag märker inte att de påverkas. Jag har inte märkt när det gick som tyngst, att där när vi hade matcher där vi bara spelade kryss. Jag tyckte de var lika fokuserade då som de är lika mycket fötterna på jorden nu när det har gått bättre på slutet. Väldigt balanserade, väldigt, väldigt smarta och genomtänkta killar alltså.
Vad ser du som den enskilt viktigaste nyckeln till att Gais har tagit sig dit där de är idag? Med tanke på ändå, alltså om man sätter det i ett 10-årsperspektiv det här, så har det ju gått, så har det varit en hel del motgångar sen jag åkte ur Allsvenskan 2012.
Ja.
Vad är liksom den stora nyckeln?
Men i grund och botten så måste man ju säga någonstans att det har med supportrarnas kärlek, hur medlemmarna är, hur supportrarnas, hur man älskar klubben. Det måste vara i grund och botten den viljan som finns i grund och botten, som är helt unik. Ibland känner jag till och med att jag borde inte ens kunna få sitta och prata om det, men för det är verkligen speciellt och jag kan inte historien helt, men just hur man, jag har förstått mer i alla fall, jag har inte förstått hela vägen och förstår mer varje dag, känns det som, hur man bryr sig på ett riktigt sätt, man bryr sig verkligen på ett sätt.
Att det finns ett sånt engagemang, det som man väl kommer dit, kan man inte svika på något sätt?
Nej, eller? Men det blir ett sånt engagemang och alla följer och alla vill ha upp laget igen och att laget ska lyckas. Den kärleken, den viljan, det är ju grunden till det. Sen var ju nyckel det omtaget, tycker jag ju då, det är det här jag kan prata om, när jag har varit där, var ju att vi föreningens sätt att hantera degraderingen. Visa att det betyder inte att man inte, att få åka på smällar, att man inte reser sig igen liksom. Hur man tog det, hur man gjorde bra och kloka val hela vägen i det och blev en förening som vill åt samma håll, och sättet att jobba med det ledarskapet i föreningen som får mig och mina tränarkollegor att växa och våga göra misstag, våga vara entreprenörer, våga ta fram dina idéer. Det ledarskapet som finns i föreningen nu tror jag inte fanns innan jag var, innan min tid, utan det som finns där nu, det är fantastiskt, och det gör ju också då att spelarna, det blir en tryggare miljö, en miljö att vara i och vilja utvecklas i. Där är väl nycklarna.
Mm, det var ett bra, jävligt intressant svar, var det inte det, Filip?
Jo, verkligen, och jag håller väl med Fidde i mycket, och sen ska han ju också kräddas för det. Det är alltså ändå tränaren som är ytterst ansvarig för det sportsliga, men absolut allt från omtag till hur ni har jobbat med rekryteringar. Där var ju också, får man väl någonstans säga, en form av omtag, även om det började lite även under Stefans tid, liksom att titta lite mer yngre lokalt och sådär. Men ni har ju, jag tror det är 14 av 25 spelare som är lokalt förankrade, och du och Kenneth, ni är lokalt förankrade, är ju lättare kanske att bygga den här Gais-identiteten med folk i närområdet sådär, även om det naturligtvis går att ta influenser, men jag tror ändå den lokala kärnan är viktig att ha, och det handlar också om identitetsbyggande gentemot supportrar, och man kan, det behövs alltid några grabbar från staden liksom i en klubb för att få den rätta känslan så, men nej, det har ju varit en helt annan linje, och jag tänker att många av de åren som varit, man får ju faktiskt säga att det varit misär sen Gais åkte ur 2012, så har det varit många olika kockar i soppan och många som ska tycka till hej och hå. Nu har det, känns det som att det är mycket mer tydligt liksom på alla fronter.
Vi pratade ju tidigare om att du inte haft så många dåliga fotbollsdagar i de senaste två åren, Fidde. Men du har ett privatliv också. Du blev pappa i somras, som jag är rätt underrättad där, för andra gången.
Stämmer.
Längd.
Det stämmer. Vad sa du?
Längd.
Längd?
Ja, barnet.
Hur lång?
Ja.
Oh, nej.
Ja,
60 centimeter kanske.
Ja, ja.
55.
Vikt?
Jaha, när hon föddes, 51 centimeter när hon föddes.
Ja,
4 kilo, 4,05. Det är en bastant ungdom.
Och kön, sa du, ja?
En flicka.
Ja, och favoritlag?
Gais.
Ja, det är bra. Vi klarade de fyra formerna. Det tog lite tid, men vi fick igång det där.
Ja, jag tror du är nu längre. Jag har inte mätt henne på ett tag.
Det är bra. Men du kunde det, det är bra. Ja. Nej, men hur är det livet utanför fotbollen med en växande familj? För du har en grabb, sen en äldre grabb också.
Ja, en fotbollstokig son.
Ja.
Nej, men det är jäkligt häftigt. Först var det jag och Oliver bara i huset. Vi hade två innebandymål i vardagsrummet. Vi hade inga möbler. Och vi spelade fotboll. Och tyckte att mamma kom förbi och tyckte att ska ni inte köpa en soffa här? Nästa möbel är en tjockmatta och en ribbstol, tänkte vi. Folk kallar det för hallen, idrottshallen liksom. Så var tiden innan när jag och Oliver kunde. Sen kom Klara in. i bilden. Och då har det blivit världens finaste vardagsrum.
Och nu är det soffa nu.
Nu är det soffa. Inga innebandymål. Inga bandymålens längda.
Men inga ribbstolar.
Nej, klart mycket tråkigare, mycket finare.
Ja, ja. Kan du se detta framför dig, Filip?
Ja, det kan jag verkligen se. Det här med innebandymålen. Oliver är ju väldigt galen i guys som har ju sett på matcherna och sådär. Och du är ju en sportnörd eller fotbollsnörd utav Guds nåde. Så ja, jag kan tänka mig att det var mycket fotboll och innebandy och allt då.
En inledning vi hade var, mina kompisar var på mig, det var bara, vi låg några kottar i fönstret. Det var allt jag hade, ja, kottar och innebandy. Men Oliver älskar det, vi tyckte det var skitbra. Men nu är det faktiskt finare. Och så nu då, jag trodde inte jag skulle få ett barn till ett tag där då. Nej. Men så kom, ja, efter jag Klara träffade så var det, blev det så här nu då. Mm. Fick en dotter och det är helt fantastiskt. Alltså det är, ja, så jäkla roligt. Men det är ju up and downs också får jag säga. Det är tuffa kvällar här och var. I natt, ingen bra natt.
Berätta.
Nej, hon vägrar så. Hon blir stel som en fiskpinne när hon inte vill sova. Sen blev hon som en mjuk ostbåge när vi lyckas komma till ro. Och idag var hon fiskpinne till klockan 3 liksom. Och låg och bara, det är en bossig tjej där.
Mm, vi är tacksamma att du kom hit trots den tuffa natten. Där. Du har ju en bror som är framgångsrik fotbollstränare också. Andreas Holmberg i Degerfors. Han har ju gått igenom en svår tid som han själv har berättat om. En cancer, en testikelcancer. Hur var det att se sin bror gå igenom den här kampen?
Ja, väldigt hemskt, det är väldigt jobbigt och framförallt att inte kunna vara nära, att han bor där och på det sättet. Det var en väldigt tuff tid för oss alla, men han var så jäkla stark hela den här perioden. Det skulle vara vi som höll upp på honom, han kände som han höll upp på oss alla, kände på något sätt hur han sett att vara, och samtidigt som han lyckades leda ett allsvenskt lag. Ja, han betyder så mycket. Jag är så glad att han är frisk idag. Och det sätter fotbollen i ett annat perspektiv när man går igenom de sakerna. Så ja, glad att han är frisk idag alltså.
Det är ju din bror då som sagt. Jag tänker så här, ärftlighet och sånt. Hur har det påverkat ditt liv? Har du blivit liksom extra noggrann i hur man ska liksom kontrollera sig och sådana saker, eller vad tänker du om det?
Nej, jag lever inte på det sättet och är inte så oroligt lagd av mig. Jag skulle naturligtvis kolla upp om jag kände någonting eller att det var någonting så. Men jag tänker att jag har ingen tid att gå och oroa mig. Det vill jag inte slösa bort min tid med, utan jag fokuserar och oroar mig i sådana fall för vår nästa motståndare eller hur vi ska få en att sova där hemma eller... det är mitt sätt att vara bara. Jag går inte och oroar mig och tänker inte, och det sa, ville inte Andreas att jag skulle börja göra heller. Men det är klart att man får perspektiv på saker och ting när sånt händer. Det sätter saker som fotboll i ett annat ljus ändå liksom. Mm.
Jag tror du någonstans, jag vet inte om det var till dig Filip, men har sagt att träna ett fotbollslag ihop som bröder, det är du inte intresserad av att göra.
Nej, alltså det är inte så att vi inte skulle kunna, men jag tror inte vi hade tjänat på klubben som vi hade varit, jag hade inte tjänat på det, de hade fått ut för kanske. Jag tror vi behöver andras personer att kompletteras med, tror jag, för det bästa. Och sen så är det, skulle vi gå tillbaka i någon form av storebrors och lillebrors roll liksom, man inte nej, jag vet inte, dra storebrorskortet helt plötsligt, nej jag vet inte, jag tror inte vi ska mixa det där.
Okej. Vill du se dem ihop, Filip?
Nej, alltså tanken är ju bara spännande. Jag tror också att det hade typ varit unikt i svensk fotboll, eller? Mm. Jag tror fastän aldrig att vi, inte vad jag vet, på elitnivå har haft några brödrapar, så ni hade ju blivit historiska i alla fall, men är det så man känner, så är det klart att du hade kanske inte blivit så lyckad liksom. Och ja, nej, jag tror det var när jag var på Gaisgården, jag frågade om det i alla fall, och det satt Kenneth bredvid och fan, försöker han byta ut mig nu eller? Men det verkar han inte behöva vara orolig för, Kenneth.
Jag frågade om han var bra på hörn.
Ja, just det, så var det. Då ropade Kenneth.
Du vände
han, han hörde det där.
Efter det höjde Kenneth sig. Han visste att han var på gång.
Ja, shit, ja, nu har ni gjort talmål på fasta.
Ja,
utveckling. Eller utveckling.
Ja, det där är så typiskt Kenneth. Alltså, han gör ju så mycket annat än en fasta och har liksom så många saker, men när tävlingsjävlen, igår ville han ju att vi skulle viktjustera bilarna på go-karten liksom. för att han skulle ha större chans att vinna. Och när han då liksom, fan, han får inte till det fasta som han ville, då blev det liksom ännu mer fokus. Vi fokuserade ännu mer på det, för han gör ju så mycket, så jäkla mycket grejer. Och där på något sätt så lyfte vi oss i den perioden. Tack Filip.
GP rycker in.
Ja, GP rycker bra. Nej, men det blev faktiskt en vi hade pratat om det, att det var dåligt en tid. Vi var inte nöjda.
Nej.
Och det kände Kenneth framförallt. Det var framförallt han som kände att det är inte tillräckligt bra där. Och spetsade till det och hur han skulle göra. Och efter det så, ja, det var bara för mig att stå och se på och ta lite mer ära och grejer.
Apropå, som jag egentligen inledde det här segmentet med då, saker som har hänt lite utanför fotbollen, så eller utanför fotbollsplanen, så har det varit en hel del lite annorlunda historier som kommit ut runt Gais också. Den här Ros-härvan till exempel, som ju var en rätt absurd sak. Och då undrar jag ju lite, vad är det med fotbollsledare att hålla på och bråka med domarna som ju sker så ofta? Vad tänkte du om hela den här liksom historien?
Nej, det var ju för det första väldigt, nej, men det är tråkigt när tråkiga saker sker, och det är naturligtvis något vi som hela klubben alla kände, det där är inte något vi är stolta över, och inte ens Niklas som gjorde det, för det, men det jag visste om hela vägen är att Niklas är världens finaste person, gjorde det på ett det är bara en miss. Han gjorde en grej han inte ville göra i det läget. Men det gick för långt helt enkelt. Och jag vet ju vad Niklas står för, vilka värderingar han har. Så därför visste jag att det här är ju inte... ja, man gör fel och vi fick stå för det felet där. Men jag tycker väl rent generellt att varför lägga sin energi på och överhuvudtaget, alltså jag själv försöker alltid tänka på det i alla fall, att fokusera på det jag ska fokusera på, de är bättre på att döma än vad jag är, och jag tycker faktiskt att vi klagar väldigt lite, våra ledare också runt omkring, och jag tycker ledande i föreningen, vi har bara blivit bättre. Jag tror att den där grejen kanske gjorde att vi blev ännu vi ska faktiskt bete oss, vi ska vara rädda om våra domare, vi ska behandla dem med respekt, för de är en stor del av fotbollen i landet. Så att nu låter jag som världen så här, alla andra tränare kommer hata mig. Men jag tycker det är lite, varför ska man gå ut och hålla på och hänga ut domare hela tiden? Jag tycker det är svagt när de gör det. Jag stör mig på det när man gör det.
Ja, det ifrågasätter vi i den här podden rätt ofta också. Så. Men när vi planerade avsnittet så berättade Filip för mig just att du är ju en som absolut inte gör det här. Då. Du är inte, klagar aldrig på en domare. Och det finns ju en till, det är typ i Allsvenskan. Och Jimmy Tillin är ju känd för det. Han är Älvsborgs tränare. Han klagar aldrig. Alltså, han har satt heder och ära i att kommer det en fråga om domaren på presskonferensen, så svarar han. Har svarat, jag har hört honom så här säkert 100 gånger, jag kommenterar inte domarna.
Nej.
Och jag tycker det är en styrka, för att det, de som gör det ofta i någon form liksom av supporterpublik flörteri eller för att liksom skicka en signal till sina spelare och så, men då är det för mig det en svaghet i ledarskapet. Kan man vara tydlig och inte spela det kortet, så är det imponerande, och det var precis det du sa till mig Filip, att Fidde gör inte det liksom.
Nej, jag tror inte, det är kanske någon gång liksom att du har sagt något om något domslut, men jag kan faktiskt inte ta något så på rak arm, och sen är alla människor olika, och fotboll är ju en sak som framkallar känslor. Vissa har dem utanpå och vissa kan hålla tillbaka det, men de som då kan hålla tillbaka det håller jag med om också. Att det
jo, men en reaktion i stunden är ju
absolut
en sak.
Ja, liksom. Men det finns ju exempel där en tränare får frågan direkt efter slutsignal i princip i tv liksom. Vi har ju en i stan här som ibland bryr sig Bosko och så, men han är ju en annan typ av person, och innerst inne så tror jag också att han kan känna när han ser det där att det där var lite för mycket, men återigen, alla är olika, men jag tycker också det är en styrka av de ledare som klarar av, trots att det kan ha varit helt fruktansvärda domslut emot, som kan ändå stänga ute den delen och prata om andra saker. Och som vi har varit inne på många gånger, vi är ju inte oskyldiga i det här heller, utan vi fiskar ju ofta, alltså kanske ännu mer då kvällstidningar, de vill ju gärna ha de här domarvinklarna liksom. För att det blir ju ofta skarpa citat och det säljer liksom. Men där har ju alla ett ansvar och kanske ytterst då tränarna som främst får de här frågorna. Att man kan uttrycka sig på ett balanserat sätt runt en kår som ofta är jäkligt utsatt från ja, supportrar och på sociala medier och så vidare och så vidare.
Mm, absolut. Sen hade ni ett årsmöte i Gais ganska nyligen, ett extrainsatt då angående den här damsatsningen, och där blev det inget kring styrelsens föreslagna planerade övertagande då av GDFF. Hur ser du, Fidde, på att Gais damsatsning dröjer, för där ligger ni en bit efter?
Ja, jag kan lite för lite om frågan, hur det togs fram och hur man hade undersökt och allt bakomliggande. Så att jag vet inte, jag förstod att jag kan lite för lite just om det. Jag tycker det är väldigt, väldigt viktigt. Och det, vi pratar väldigt mycket herrfotboll här nu. Mm. Jag tycker det är väldigt viktigt, och jag, Klara, min sambo, är ju fotbollsspelare, allsvensk fotbollsspelare på damsidan innan hon fick barn här nu då, och varit i Norge spelat. Så vi pratar, det, för oss är det fotbollen, dam som här, lika mycket. Mm. Och det vill jag verkligen att Gais ska kunna få fram ett damlag.
Men hon kan inte varit nöjd i en sambo där då när det röstades ner, eller? Gais?
Nej, men jag tror det handlar väl mer om att jag förstår medlemmarna. Jag litar på styrelsen som jobbar med frågorna. Så jag tror att tankarna med det var god. Men jag litar också väldigt mycket på våra medlemmar. Jag tycker vi är väldigt intelligenta. Det är därför jag trivs så bra i föreningen, för värderingarna som finns här. Och det visar väl bara att vi får gå en annan väg för att komma dit, för vi behöver ett damlag.
Jag förstår att du måste säga det, men jag tänkte på sambo, var inte glad, eller?
Nej, hon vill väl att Gais ska ha ett damlag. Ja.
Hon kanske också kan se hela bilden.
men hon kan också se, jag tänker det, hon har tålamod nog. Och att, då får vi gå den vägen. Så att till slut blir det rätt, och det är så härligt med den demokratiska andan som finns i vår förening. Och då blir detta rätt.
En sak som inte rör Gais, men som också är lite udda, det är ju Utsiktens ras i toppen av tabellen. Ni får rätta mig om jag har fel här, men de var väl typ 12 poäng före er ett tag när de hade slagit Västerås för 7 omgångar sedan med 4-0. Nu är Gais 3 poäng före Kiken här, som har tagit då alltså 3 poäng på 7 matcher. Vad tror du det som har hänt i Utsikten? Hur kan det skiljas så oerhört?
Jag vet inte, jag har inte sett tillräckligt mycket av deras matcher, men jag gissar att det var precis som för oss under, man kommer in i formsvackor, målskyttet stämmer inte, man börjar tvivla lite, jag tror det, men nu på slutet så tror jag de har fått igång sina spelmässiga matcher. Jag tror de har haft flera matcher också tidigare där de spelmässigt varit i bättre laget, och vi hade den samma period där under eftersommaren. Så det är bara att de fick sin period nu kanske, och vi fick våran sedan. Jag tror att de kommer plocka massa poäng här på slutet. Jag har bara respekt för det arbetet Utsikten har gjort i år. Men vi ska försöka göra vårt ännu bättre, så får vi se.
Det var vårt ordinarie program. Vi har bara en punkt kvar. Vi kallar det för Svennis-skalan. Det är att man ska ta ut något som har varit bra, mycket bra eller mycket, mycket bra. Från den gångna veckan, men här gör vi lite annorlunda, att man får ta ut tre bästa gaisarna, eller tre gaisare helt enkelt, den här säsongen som varit bra, mycket bra och mycket, mycket bra, eftersom det är ett specialprogram. Uttalarna kommer från, jag vet inte, jag har berättat det för Filip en gång, att
tusen gånger.
Det kommer från när Sven-Göran Eriksson var expertkommentator under VM 1994. Han var en jättebra fotbollstränare, han var inte riktigt lika bra som expertkommentator, så det enda han sa när någonting hände, det var ungefär att det var bra, det var mycket bra, eller det var mycket, mycket bra. Så det har vi lånat som en liten homage, en liten hyllning här till Svennis. Så att jag låter helt enkelt dig, Filip, börja här.
Med, ska jag börja?
Ja, med de tre.
Jag vet ju vilka du tänker ta, annars hade jag kanske.
Ja, men vi försöker ha lite dramaturgi i det hela nu, så att därför börjar vi med dig, sen kör vi Fidde och så avslutar jag.
Jag vet att Fidde har ett lite annorlunda upplägg också.
Ja, det ska bli intressant att höra, men då tar vi det i mitten. Så tar vi det här nu, värmer upp lite med tre bästa Gaisare, för det tror jag Gais-supportrarna vill höra här. Vilka har varit bäst det här året egentligen? Vad har varit bäst i Gais?
Ja, det är först och främst ett otroligt svårt val, och eftersom jag då inte vill ta samma som dig, så måste jag välja bort ett par bara där. Men först så väljer jag kanske inte allra viktigast, allra bäst. Jag vill ändå skriva lite på det. Jag vill ha bra Alexander Ahl Holmström. Det är möjligt att det finns kanske 2-3 spelare individuellt som har varit på ännu högre nivå om man ser till hela säsongen. Men jag tycker, med tanke på var Alex kom ifrån, en så tuff säsong i ÖIS där han inte fick mycket speltid, mycket inhopp, det var hackigt, han kände aldrig något förtroende. Han kom som verkligen en stukad själ till Gais. Hade en lite småtuff start i Gais också, även om jag tycker han gjorde bra prestationer och var viktig i spelet, så hade han ju, fick ju inte loss på målskyttet, men det kom ju till slut och rasslade ju på som bara den i augusti, och fick då visa vilken kvalitativ avslutare han också är. Så jag tycker hans, liksom, hans uppryckning, det förtjänar ett bra, verkligen.
Och mycket bra?
Mycket bra, det ger jag till Gustav Lundgren då, för att han pajade Fiddes go-kartsresa.
Bra upplockat.
och för att han hans spelintelligens och hans kvalitet i de avgörande momenten, vilket vi ser då bland annat i assistligan, hur många framspelningar han har gjort och sådär. Det har ju varit en nyckel för att Gais har kunnat producera så extremt mycket mål som de har gjort det här året. Han har varit fenomenal, och jag tycker ytterligare en sån resa som är så häftig, hur den har kunnat bli. Han är 28 år nu, han har varit i Onsala, kämpat där, och det är väl du som har haft honom där också. Men så till slut får han komma upp på den här nivån, och om allt nu går som Gaisarna hoppas, så kommer han liksom spela allsvensk nästa år. Han skrev ju på ett långt nytt kontrakt med Gais alldeles nyligen också, så ytterligare en fantastisk häftig resa så.
Och mycket, mycket bra.
Egentligen hade jag tänkt ta trycket som blir på Gais mållåt, för den tycker jag är den är faktiskt, även som neutral åskådare, så den rycker med, det blir sånt jävla drag på den, och den tycker jag har skruvats upp en nivå till i år. Blåvitt derbyt där, när den kördes på Bravida, de tysta musiken, och hela arenan står upp och kör med i sången. Nej, jag bjuder inte på sång.
Fidde sjunger det?
Fidde kan sjunga, han är så jävla bra på melodier och musik och sådär. Nej, jag har sjungit några gånger i den här podden. Vi ska inte skrämma bort fler lyssnare nu. Så den där. Men den får dela toppplatsen med Jocke Åberg, som jag flera gånger har hyllat. För han är någonstans navet i hela det här. Och han tillsammans med Gurra och Julle och de här. Det spelet de kan bygga tillsammans. Den kontrollen Gais skapar genom att ha de här spelarna på plan. Det ger dem extremt bra förutsättningar för att vara högt upp i tabellen.
Ja, du var på väg att börja sjunga lite där.
Ja, jag har riktigt smärt. Fan gick den, så blev jag sugen. Jag tog bort det.
Ja, han är så mesig när det gäller de här sångerna efter matcherna. Klacken vill han ska sjunga, då kör han GGG. Det är liksom det mest avancerade ramsan han kan.
Men det som har satt sig mest i sångväg är väl annat. Det är väl det här Gais is going up. Ja, sången, för den syns ju i rubriker och lite här och var. Det har ju blivit liksom uttrycket som förknippas med Gais det här året, skulle jag säga.
Jo, så är det ju.
Och även förra året.
Förra året liksom, det har ju varit det är den de samlas bakom nu, som jag ser nu när supporterna gör ett initiativ här för det, den uppslutning som väntar i Jönköping där i näst sista omgången, så har de väl byggt någon jävla hemsida där som är döpt till Gais is going up, där man ska gå in och boka sina hotell och grejer och sådär, så ja, det, och taket på Gamla Ullevi, det stod ju Gais is going up där inför derbyt mot
det, så det följer, lite onödigt
följer
kanske,
med hela tiden.
Kostar en halv, vad var det, miljoner,
lite kul får vi ha, så även om Jutbring och gänget på Gotevent, jag fattar att de blev lite sura, men ja, det var en rolig grej ändå tycker jag.
Antingen får du sjunga Fidde, eller så får du ge oss bra, mycket bra, mycket, mycket bra Gais 2023.
Då sjunger jag då.
Ja, det hade jag inte tänkt att du skulle svara.
Du trodde du skulle skrämma honom där.
Kommer jag så billigt undan? Ja, då tar jag en liten sång här.
Ja, den får du fan. Något mer avancerat får du.
Nej, men ja, det jag hade tänkt att ta på detta har vi pratat om hela jäkla tiden. Men då får det bli en sammanfattning
absolut,
lite.
Absolut, det är perfekt.
En sammanfattning. Nej, men lite av Jag vill ju passa på att lyfta hela liksom mitt tränarteam och spelarteamet runt. Så det är mycket, mycket bra. Eller hur säger man? Mycket.
Ja, ja, mycket, ja, mycket bra.
Det måste jag säga.
Värmländska.
Sättet de jobbar på, det är ju, jag tycker själv, det är nästan lite genant att jag får så mycket. Men mina tränarkollegor, de är så jäkla bra. Så jäkla skickliga och duktiga och får ut det, så att de förtjänar allt, allt som är om mig är om dem, verkligen, och det hoppas jag de känner. Sen spelartruppen, det de har gjort hittills i år, ja, vi visar att vi tänker vara med hela vägen in, så det vill jag lyfta.
Så att det första tränarteamet var bra och spelarna var mycket bra, och så har vi mycket, mycket bra kvar nu då?
Ja, okej, jag tänkte att jag drog ihop dem till ett team.
Okej, okay, ja, ja, ja.
Så jag kommer mycket, mycket.
Okay.
Mycket, mycket. Nej, mycket nu bara.
Ja, mycket bra.
Ja, då har vi, då får jag säga föreningen, hur vi, klubben tillsammans, bara ledarskapet och hur vi ska åt en riktning om man får misslyckas i klubben och ändå komma igen. Hela det sättet och värderingarna klubben står för. Jag är stolt att få vara gaisare. Så det är mycket.
Mycket bra.
Okej, och nu är det mycket, mycket.
Nu kommer sista. Mycket, mycket bra.
Stora finalen.
Och då är det den här passionen, kärleken för klubben som har faktiskt drivkraften som har gjort det möjligt att vi med fyra matcher kvar står och har möjligheten på olika, att kunna gå upp igen och ha den här möjligheten att ligga tvåa i Superettan. Det är så mycket tack vare engagemanget som finns i den här föreningen och det är helt fantastiskt. Så det är mycket, mycket bra.
Fantastiskt bra, där kom du in i det.
Ja, det
får vi applådera detta. Det var intressant. Då ska jag köra min svenskala då, det sista. Och den blir också lite personlig givetvis utifrån från hur jag har följt det här. Och bra, där vill jag ha Dino Saliovic för att jag följde IFK Norrköping när jag jobbade på Aftonbladet här för några år sedan. Han kom fram där som ung, jag var, han var 16-17 år eller någonting. Sen att jag, han var jätte liksom hypad talang där och så, och gjorde det väldigt bra men fick lite problem och sen har jag liksom inte riktigt tänkt på honom och sen har jag sett vilken fin roll han har fått i Gais här nu då på lite olika positioner och på mittfältet det senaste då och han är ju inte gammal, han är väl 21 år någonstans nu liksom och det, jag tycker det är kul liksom, han kom fram där 16-17 år i Norrköping och så dyker han upp här nu istället och gör det otroligt bra, så att det har varit lite personligt häftigt att få se att hans fotbollsresa fortsätter och jag hoppas att det fortsätter gå bra för honom. Mycket bra, en annan spelare som den jag har blivit mest spelare, jag har faktiskt blivit mest imponerad av under det här året i Gais, det är Julius Lindberg. Tycker han emellanåt är på en egen nivå. Ögonblicksbild från matchen, viktiga seger mot Öster där, matchen med stort M. Alltså, jag tror aldrig jag har sett en spelare bli dragen i tröjan så ofta som Julius Lindberg blev där, och det säger ju någonting hur otroligt svårt Öster hade att fånga in honom. Alltså, jag vet inte, det är ett under om den är hel, den tröjan. Alltså.
Kvaliteten på hela tröjan. Ja,
bra
alltså, det är fan klass alltså.
Bra jävla tröja på Lindberg där måste jag säga, för den stod som en strut mest hela tiden där tyckte jag när han snurrade upp Österspelarna. Så att mycket bra till Julius Lindberg. Och sen mycket, mycket bra givetvis då Fredrik Fidde Holmberg, som jag nämnde det tidigare i avsnittet här, att jag tycker att mycket av Gais framgångar är en systematik i det ni gör liksom, att anfallsspelet är det, återerövringsspelet, försvarsspelet är det. Det syns att det är något ni har jobbat in på träningen. Ni kan ta lite olika spelare och sätta in dem och de hanterar sina roller. För mig är det liksom ett tränarteam effekt på, som visar att man har tränat bra och då har tränaren gjort skillnad och haft en betydelse. Och givetvis så eftersom du kom hit och var med i hela den här podden och svarade på alla frågor och dessutom inte klaga på domare, vilket är ett extra stort plus i min bok, så får du mycket, mycket bra. Tack så mycket för att
nu,
du kom hit.
Lyssnarna, ni som inte ser här, Fidde han går runt, gör segertecken, dansar.
Tar
åt sig allt. Nej. Om ni går upp, överträffar du det firandet du bjöd på efter ettan uppflyttningen?
Ja, lätt.
Ja, det är bra. Det har vi något att se fram emot, tror vi.
Som sagt, tack för att du kom hit. Tack för att du svarade på alla frågor.
Stort tack, det var jättekul att vara med. Och ja, grymt med hela intresset vi får från GP och Göteborgsfotbollen. Vi älskar det.
Ja, det tack. Var fina ord tillbaka då. Men då tackar jag dig Fredrik för att du kom hit.
Härligt.
Jag önskar lycka till med fortsättningen här nu. Hoppas att ni löser det. Jag tackar dig Filip Troler som var här med dina kloka inspel och synpunkter i vanlig ordning. Jag tackar alla er som har lyssnat. Laul med vänner är snart tillbaka igen med ett nytt avsnitt. Ha det bra.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.